Under temat Hållbarhetsdagarna hölls i mitten av maj en föredragsserie med den gemensamma nämnaren Risker och möjligheter i vårt samhälle. Programmet som följer handlar om möjligheterna att vi får behålla en välfärd värd namnet. Här problematiserar Annika Hjelm från tankesmedjan Cogito om utsikterna för välfärdssektorn att både leverera tjänster och dela ut vinster ur ett hållbart perspektiv.
Jag heter Annika Hjelm och jag är med i Miljöpartiet. Jag är aktiv i landstinget i Miljöpartiet för närvarande. Och jag är också ordförande för den gröna tankesmedjan Cogito. Jag har varit med i styrelsen för Cogito sedan starten 2005. Jag har blivit intresserad av välfärdsfrågorna genom att jag har jobbat i landstinget och sett de problem som det innebär med minskande resurser och minst sagt sviktande kvalitet. Och jag är ju ombedd om att prata om en hållbar välfärd på de här välfärdsdagarna som Miljöpartiet här i Tyresö har. Och en sån här underrubrik var i hållbar välfärd möjligt med vinstdrivande företag eller något sånt där. Och ifall ni undrar vad jag tycker och ska försöka liksom luska ut det under den tiden jag pratar, så börjar jag med att svara på den frågan väldigt kort. Nej, jag tror inte det är möjligt. Det går inte att få en hållbar välfärd med vinstdrivande företag. I den gröna ideologin som ju Miljöpartiet står för och andra gröna står för, så handlar ju hållbarhet väldigt mycket om en helhetssyn. Det handlar inte bara om ekologisk hållbarhet eller miljömässigt, utan det handlar ju om att samhället måste vara hållbart rakt igenom. Och en viktig del i det är ju den sociala hållbarheten. Och ett samhälle som är socialt hållbart, där håller människor ihop. Socialt, man har någonting gemensamt. Samhället är ett gemensamt intresse kan man säga för oss alla. Och välfärden blir ju då någon slags klister i samhället. Man har vissa saker som är gemensamma. Man betalar genom att man betalar skatt och man betalar så gott man kan. De som tjänar mycket betalar mer och de som tjänar mindre betalar mindre. Och på samma sätt då så får man utifrån vad man behöver. Vissa har tur och är ovanligt friska och behöver inte så mycket sjukvård. Andra behöver mer. Men alla behöver någon gång i livet samhällets välfärd. Genom utbildning, genom sjukvård etc. Och då är det viktigt att man... Att med välfärden gör att alla känner sig trygga. Att den dagen man behöver så får man den välfärden. Då finns välfärden där. Och den tryggheten, grundtryggheten, den ger ju faktiskt också frihet. Den gör att man vågar vara och leva. Och man vågar och vara modig och man vågar och pröva nya saker. Och det gör både individen lyckligare och samhället bättre faktiskt. Men det krävs en grundläggande trygghet för att man ska våga ta det här friutrymmet. Och jag tror att det är helt fundamentalt. Och jag har tänkt att det finns liksom fem principer för vad en hållbar välfärd är. Och en är att den ska vara för alla på lika villkor. Och det betyder ju att det måste vara hög kvalitet förstås. Och att alla kan lita på att den dagen jag behöver sjukvård eller hemtjänst eller mina barn ska gå i skola, så måste kvaliteten vara tillräckligt bra. Det får inte vara någon liksom B-variant som duger bara till den som inte har pengar. Utan det måste vara tillräckligt bra för alla. Och det som har hänt nu är ju att det pågår, ska man säga, en process som gör att välfärden håller på att urholkas och inte bli den gemensamma kitt som det tidigare har varit. Jag tänker att det är en trappa. Och det som händer är att man sänker skatter. Och när man sänker skatter, då blir det ju brist i välfärden. Men ni är med på det, va? Man sänker skatterna. Ja, då blir det svårare att få pengarna att räcka i välfärden. Det blir brister i välfärden. Med nedskärningar. Och vad händer när det blir nedskärningar i välfärden? Jo, då blir folk missnöjda, eller hur? Då vill man inte ha den här välfärden. Då vill man ha någon annan form av välfärd. Och då börjar man säga att man ska välja. Välja annat. Och det var ju det som hände i slutet av 80-talet. En stor del av välfärden, den var ganska regelstyrd, byråkratisk och dyr. Och man bad mera pengar och man hade hela tiden ökande kostnader utan att kvaliteten egentligen ökade. Och då började man fundera på vad man skulle göra åt det här. Och det var ju en rimlig frågeställning. Man måste ju ha en effektivitet i det hela. Och det måste vara en bra kvalitet så att medborgarna var nöjda. Men då rullade det bara på som det alltid hade gjort. Och då började man fundera på vad man skulle göra. Och då infördes de här valfrihetsreformerna och man hittade på att man skulle ha privata aktörer så det skulle bli konkurrens i den här verksamheten. Och det som hände då med den här valfriheten, det var att man införde privat drift av offentlig verksamhet. Men den här privata driften skulle göra det billigare och det skulle bli mer effektivt. Och man pratade om valfrihet, att det blev bättre för medborgarna. Man fick välja en massa saker själv. Men vad det också innebar var ju att de här företagen som erbjöd privata verksamheterna, de ville också gärna sälja tilläggstjänster. Ni vet, i Stockholm så upphandlar man ju ofta äldreboenden. Och en del lägger bud att de behöver inte ha något betalt alls för att driva de här äldreboendena. Men sen säljer de en massa tilläggstjänster till de som bor på äldreboendena. Som är ganska dyra och som de gör rejäla vinster på. Och ni vet, många börjar prata om privata sjukförsäkringar och sånt nu. En del skaffar det. Och då blir ju intresset för att betala skatt till det här gemensamma mindre. Och det gör att de här tilläggen, jag tar det här lite kort och översiktligt och inte så exakt för att ni ska förstå principen mera. Men då blir det tillägg, privata tillägg. Och då minskar ju intresset för att betala skatt. Då vill man ha mera skattesänkningar. Och så går den här, blir som en cirkel. Och till sist så försvinner ju intresset för en gemensam välfärd. För att om de som tjänar ganska bra ändå betalar en massa eget privat. Så varför ska de betala till det gemensamma? Och det gemensamma skärs hela tiden ner och blir sämre och sämre. Och mer och mindre attraktivt. Och då har man slagit sönder det som är det gemensamma kittet i samhället. Och ni har ju under de här dagarna säkert, om ni har varit på andra föredrag, hört andra föredrag om hållbarhet som handlar mycket om klimathotet och risken för ekonomiska problem, energiförsörjningsproblem. Och vi har ju en del utmaningar framför oss. Inte bara i Sverige utan i världen som helhet. Men här i Sverige, för att klara de utmaningarna, så måste vi ha ett samhälle som hänger ihop. Så liksom de ekologiska, miljömässiga problemen vi har framför oss kommer vi heller inte klara om vi inte har en fungerande välfärd. För det är någon slags grundbult i det gemensamma samhällsbygget. Och för att kunna göra de uppoffringar och ansträngningar som behövs för att klara utmaningar vad det gäller miljö och klimat, så måste vi ha en känsla av att det finns ett vi och att vi hänger ihop och att vi har gemensamma intressen. Och att det finns en grundtrygghet. Och då är den gemensamma välfärden fundamental. Och det säger jag då, den här principen om att det ska vara lika för alla på lika villkor. Och den här cirkeln, den här trappan som går neråt, hotar det. En annan sak som är viktig vad det gäller välfärden, det är det här med delaktighet och inflytande. Och då kan man ju säga att de här valfrihetsreformerna som gör att man kan välja kan ses som ett steg mot delaktighet. Jag tror att det är, finns en poäng med det här att man får välja faktiskt. För det, de här, det här som var på 80-talet, då fick man verkligen aldrig välja. Men det är svårt när man ska ha ett effektivt system och en individuell valfrihet. För att en förutsättning för att man ska kunna välja, det är ju att det finns ett överutbud. Det måste finnas tomma platser att välja till. Och det gör ju systemet dyrare. Så att man får nog ändå begränsa den här valfriheten till vad som är rimligt. Det måste vara möjligt kanske att få gå på en skola med en speciell pedagogik eller en speciell inriktning. Men kanske inte nödvändigt att välja utifrån nycker och speciella reklamerbjudanden och en massa olika etiketter. För det är ju det som sker nu. Att man försöker välja dit man tror att man passar ihop med folk så att det blir en segregering. Så människor träffas aldrig utanför sina egna klasser, alltså samhällsklasser eller andra uppdelningar som sker i samhället. Och det skapar ju andra problem. Det är väl viktigt att barn som behöver, eller som är intresserade av musik, får gå på en sån skola. Eller att barn som man vill ha en speciell Montessori-pedagogik kan få det. Men den här totala valfriheten efter nyckel fram och tillbaka, det blir inte bra för helheten. För det slår också sönder samhället. Det som har hänt är ju också att man väljer mera nu, inte efter reella skillnader i verksamheten. Och det är ju det som är viktigt. Att man ska kunna välja en äldreomsorg kanske som ges på ett speciellt språk eller något annat. Inte efter etiketter på dörren. Och delaktighet och inflytande handlar ju väldigt mycket om också att man får vara delaktig och förstå den vård man erbjuds. Och få möjlighet att inflytande där genom att man får välja olika behandlingsformer kanske. Och det är viktigt att man får vara delaktig och ha inflytande som personal över arbetet där man jobbar. Och att beslut kanske inte tas väldigt högt upp i hierarkin, utan att en vårdcentral kan få vara ganska självstyrande. Det är också en form av delaktighet och inflytande som är viktigt. Och sen är ju den här diskussionen om kvalitet. Ni vet, man säger ofta att nej, men det spelar ingen roll vem det är som utför det hela, bara det är hög kvalitet. Och de som har hakat upp sig på det här med utföraren, de tänker fel. Det är kvaliteten som är det viktiga. Och det är klart att kvaliteten är viktig, men det hänger ihop. Ska man bygga en verksamhet av hög kvalitet, så måste man ha de som arbetar delaktiga. I att ut. Man måste bygga på kompetensen hos de som jobbar där. Man kan inte bara bygga kvalitet genom att ha en massa kontroller. Och det är ju kontroller som behövs när man tror att när det finns risk att den som utför arbetet vill smita med pengarna. Som det ju faktiskt handlar om när det är företag som är till för att göra vinst till ägarna. Då måste det kontrolleras att de inte tar ut vinster istället för att göra det de ska. Och då har det blivit en diskussion som om det vore det som byggde kvalitet. Men det gör ju istället att de som arbetar i verksamheterna får enorma listor med regler och enorma listor med rapporter som de måste göra. Så att folk är oroliga för att göra fel istället i förhållande till rapporterna. Istället för att de funderar över hur de ska göra rätt för brukare, för patienter, för elever. Så det blir fokus på fel sak när man har ett system med vinstdrivande företag. Och det i sig minskar kvaliteten. Kvaliteten måste man bygga på att ha tillit till de olika yrkesgruppernas kunskaper och professionalitet. Det är en riktig kvalitet. Tänker man kan ju se det som någon slags budget liksom. Någon slags kalkyl för vad det kostar. Och det här gäller ju både vård och skola och omsorg. Man har en kostnad för personal. Det har man alltid. Och sen har man lokaler. Ibland har man lokaler. Hemtjänsten behöver inte så mycket lokaler till exempel. lokaler med mera kan man säga. För man har ju en del inventarier, man har skolbänkar och så vidare. Och sen så har man en viss administration. Och sen så måste man ju alltid ha någon form av kontroll. Att man följer upp, man ser att även inom en offentlig verksamhet så måste man ju se att de som gör sitt jobb gör det de ska. Och det här måste man ju alltid ha. Men om man ska ha vinstdrivande företag i det hela, då tillkommer det någonting som kostar pengar. Det fördyras av dels att man ska ha vinst. Den kostar ju faktiskt pengar, den är ju inte gratis. Och sen behövs det en ökad administration.
Ja.
För administrationen ökar ju genom att man måste antingen upphandla eller man kontrakterar på olika sätt. Man ger tillstånd till olika verksamheter. Och det kostar ju på så att säga den offentliga sidan. Sen kostar det ju också hos de här företagen att uppfylla, att svara mot. Och ofta är det ju mycket jurister inblandade för man överklagar upphandlingar. Och då behövs det juristkostnader här och det behövs juristkostnader hos staten. Och man måste skriva de här avtalen väldigt ordentligt. Man måste hålla koll på avtalen. Så det blir liksom en ytterligare kostnad som man annars inte skulle ha. Verkligen, ja.
Det kan sätta dig kanske också. Det uppstår en kompetensbrist när man lämnar över till andra. Vi får ju svårare och svårare att göra bra upphandlingar när vi tappar kompetens.
Ja.
Så det är ju också en kostnad för samhället på sikt. Det är ju inte omedelbart, men
nej,
på sikt.
Mm. Fast jag tänker mig att det här är någon slags budget. Mm. Men du har ju förstås rätt att det är så. Jag ska bara säga en sak till här. Och det är ju plusset på att kontrollerna måste ju öka. Mm. Så att man vet att det inte försvinner.
Ja, precis. Men sen tänkte jag också det här, i alla fall, jag vet inte hur många det är i den här kommunen, hur många sådana här fristående företag det är inom till exempel äldreomsorgen, som de här stackars gamlingarna ska försöka hålla reda på, om det är 10 olika privata företag plus kommunen, vilken ska jag välja? Hur ska jag veta vilken som är bra av de här då? Och då måste ju de här stackars folket på kommunen informera mig om de här olika, kanske.
Ja.
Om det ska vara någon mening med min valfrihet, menar jag. Så men måste jag ju veta vad jag ska välja mellan.
Det får de ju inte göra, utan de lämnar ju katalogen. Ja. De får inte göra några rekommendationer.
Nej, nej.
Min mamma, när hon skulle ha hemtjänst, hon fick en sån här tjock lista på företag.
Ja. Ja, och då kan man tycka, jag kallar det byråkrati, men
ja, visst är det byråkrati, och hur ska man, för det är ju inte möjligt att välja där.
Nej.
Och dessutom så är det så att de här företagen, de har ju då kunder runt om i hela stan, och så kör de bil runt. Och det tar ju en massa tid och energi för dem att köra, ena är i Sköndal och nästa i Tyresö, nästa inne på Kungsholmen och så. Och det tar ju massor med miljöresurser också. Varsågod.
Fast det får du sätta då på högerkanten här. Det Åsne pratar om, det kallar vi för, inom ekonomin, för transaktionskostnader. Alltså alla dessa förhandlingar, sitta och välja, gå igenom informationsmaterial, skriva kontrakt. På högerkanten får du skriva det.
Ja, men det var jag tänkte ur kundens.
Jo, men det är ju en tidåtgång. Det är ju kunden som får...
Ja, och det är ju en del av det som jag kallar för ekonomin. Liksom.
Ja.
Eller vad heter det? Administrationen. Mm. Den ökar ju på alla möjliga håll.
Ja, ja. Och sen kommer reklamkostnader.
Just det! Ja. Ja, och där slösar man med papper i verkligen i onödan. Men hur tänker de då som tycker att det här är bra?
Ja, det är minst, tror
jag,
det är bra.
Jag hade faktiskt en diskussion med min kollega på jobbet. Och han tyckte ju att, som du sa tidigare, det enda som behövdes var mer kontroll. Liksom, om alla bara, som du sa, det här med kvalitet. Så jag tror att gå in i det där med kvalitetsbegreppet är nog jätteviktigt. Han tyckte bara, Ja, men det ska ju vara vilket system som helst. Det spelar ingen roll, bara kvaliteten. Ja, men hur upprätthåller du den då? Ja, det vet jag inte. Det får man ju...
Nej, och hur definierar man kvalitet? Ja, så... För när det gäller att producera korv, då kan man säga att det får inte vara mer än så mycket grisöron och så mycket mjöl i korven. Och det är kvalitet. Och det går lätt att mäta. Det går liksom att skära upp korven och titta vad som är i. Men när det gäller en hemtjänstverksamhet, vad är kvaliteten där?
Ja.
Det handlar ju mycket, mycket mer om bemötande. Mm. Det handlar om kvalitet i sådana här verksamheter. Regler i all ära och det man ska göra, men det är ju bara någon slags miniminivå.
Mm.
Om inte folk gör lite extra och ser vad som fattas och jämkar ihop. För det är ju så det fungerar bland människor. Både i skolan och bland till exempel hemtjänsten. Att man ser att idag behöver den här personen lite mer och då kan jag ta lite av den här personens tid. Att då hålla på och mäta exakt tid på båda, det är ju någonting som förstör möjligheterna till kvalitetsutveckling.
För att vara lite formell då, så finns det någonting som heter ISO 9000. Just det, företag går igenom kvalitetssäkringsprogram och blir certifierade för att ha kvalitet. Och då definierar man kvalitet som att motsvara förväntningar. Och det otäcka med det ordet är då att när kvaliteten, alltså med sunt förnuft säger vi, nu har den sjunkit. Men vi förväntar oss inte mer, så vi kommer fortsätta säga, ja det var bra kvalitet, eller det var okej kvalitet, för vi förväntar oss inte mer. Sen över tid så bara kommer det sjunka och sjunka, vi kommer hela tiden säga att det var bra kvalitet. God kvalitet, det är att, vad säger man, överskrider, vad säger man? Det blev mer än vad jag förväntade mig. Överträffa förväntningarna.
Ja.
Då är det god kvalitet. Ja.
Men om man tänker sig att man ska ha företag som man måste kontrollera att de ger allt de ska. Hur gör man då det? Nej. Då måste man ha detaljerade regler och se att de uppföljer dem. Och därutöver går det liksom inte att mäta på det sättet. För att få en riktig kvalitet så krävs det tillit i systemet. Och det kan man inte ha med en aktör som egentligen har ett annat syfte. Så därför är det omöjligt att kombinera kvalitet och vinstdrivande företag. Varsågod.
Ja, jag tycker också att det handlar mycket om yrkesstolthet. Det är ju kopplat till kvaliteten i den typen av verksamhet som vi pratar om. Jag tycker det gäller både när man ser på hemtjänst och äldreomsorg eller när man ser på skolan. Nu har det väl varit mer liksom diskussion om lärarnas yrkessituation rent sett ur yrkesstolthet och hur de... Men det tycker jag är kärna. Det är som du sa, ett vinstgivande företag kommer ju inte sätta det högst, tyvärr. Även fast det finns forskning som visar att det egentligen ger vinster. Alltså att ha personal som känner sig motiverade kommer ge alla vinster.
Ja.
Men det är inte det som mäts i de här vinstdrivande företagen. Men jag tror också om man tittar så här, när man intervjuar, då är det ju det som många säger som jobbade tidigare när det fanns mer pengar i din skatte.
Mm.
Att då kunde de liksom inom ramen för vad de tyckte själva var ett bra jobb, utföra ett bra jobb.
Mm.
Och då gjorde de, som du sa, lite till.
Mm.
Ja, så då jobbade de ju lite mer kanske än vad de hade inom sin uppgift.
Men det är ju så man vill vara på jobbet. Man vill ju vara stolt över det man gör. Man vill ju ge. Det är ju då som det är roligt att gå till jobbet.
Mm.
Och man känner att här kan jag bidra med något. Och här finns det utrymme för mig att bidra med något. Om man bara ska följa regler och bli kritiserad och kontrollerad, då krymper man ju som människa. Då blir man ju inte en bättre person och då ger man inte det som behövs. Så att det är verkligen en ond cirkel man går in i.
Men du sa det här att förut när de började med den privatiseringen så var det för att det inte fungerade så bra inom det som var det offentliga. Men där finns det ju i alla fall det fanns ju kontroll då också, och där finns det ju ändå en demokratisk kontroll. Därför att i en kommun till exempel, om allt är i kommunregi, så kan man liksom så att säga klaga. Om man inte tycker att det fungerar bra så kan man klaga.
Ja.
För de som bestämmer där är ju demokratiskt valda. Så det finns liksom en demokratiinsyn, om man säger.
Mm.
Vilket det inte gör i privata företag.
Jo, men detta med kommunen då, det var väl också att det var så, att det var, så man förstår att det här med valfriheten tycker jag, för det var ju så regelstyrt på något sätt, det fanns inte utrymme för någonting. Och då bäddar ju det för sådär, men då måste ju kommunen tänka på att ändra på sin verksamhet så att de når upp till det här.
Och då kommer jag till den femte principen.
Ja.
Mm. Den femte och sista principen. Den fjärde var det här om att det måste vara att man måste vara rädd om skattepengar faktiskt. Man får inte slarva bort dem på sånt här. Och det handlar om vem som då ska driva de här verksamheterna. Och då kan man ju se att i vissa fall så har ju faktiskt de här privata företagen, de har hittat på nya sätt att arbeta och så. Och det är ju viktigt att det finns utrymme för utveckling. Och då finns det något som heter intraprenad. Nämligen att arbetsgrupper inom offentlig verksamhet kan få pröva och jobba annorlunda. Och då får man någon slags verksamhetsutveckling. Sen kan man också ha idébuna företag. Ni vet, Röda Korset har ett sjukhus och det finns föreningar som bedriver olika verksamheter. Och den typen av företag kan också bidra till utveckling inom. Och man kan också ha olika typer av skolor och hemtjänst men som är offentliga eller bedrivs av idébuna organisationer. Och då måste man, när man planerar, göra det möjligt för idéburna organisationer kanske att få låna pengar på ett fördelaktigt sätt för att få igång verksamheten. Men gärna offentliga, gärna intraprenader och gärna idéburna organisationer, men inga vinstdrivande företag. Det är liksom avgörande för hållbar välfärd. Och det är också Miljöpartiets politik, måste jag ju då få tala om. Och det är faktiskt också vad 70% av befolkningen vill. För 70% i den senaste mätningen säger att vi vill inte ha några vinstuttag. Tack så mycket.
Tack.
Åh, tack. Present.
Ja.
Tack så mycket.
Ni har hört Annika Hjelm från tankesmedjan Cogito tala om utsikterna för välfärdssektorn att både leverera tjänster och dela ut vinster ur ett hållbart perspektiv.